Fullvidgat podcast ger dig möjligheten att vara en fluga på väggen när tre skånska doler pratar om födandet och allt som hör därtill. Vi resonerar om vad som spelar roll när vi väntar och föder barn och vad du kan göra för att påverka din upplevelse. Vi delar med oss av våra tankar och erfarenheter både ur ett privat och professionellt perspektiv. Du som väntar barn får kunskap, tips och råd om hur du förbereder dig utifrån dina behov och önskemål. Vi pratar också om aktuella ämnen och bjuder in en och annan gäst för att få fullvidgat perspektiv på födande.
Men vi sitter ju här av en speciell anledning också just idag. Vi ska ju ha en liten ceremoni.
Ja.
Kan man kalla det. En postpartum-ceremoni.
Ja, det har jag efterfrågat. Precis som jag beställde en mother blessing så har jag nu beställt en, ja, vi kallar det postpartum-ceremoni. Vi har inget annat namn.
Nej.
Det är ju det den är, tänker jag.
Precis. Jag har i mitt huvud kallat den för stänga fjärde trimestern, men det är ju egentligen en följare vi hade, eller inte en följare, en klient vi hade som bad om det. Men det är ju någonstans det att avsluta på postpartumperioden. Liksom,
Ja.
Och då är ju, ja men Anna, du är ju inbjuden som någon slags ceremonihållare.
Ja,
jag är inbjuden som work wife och vän, tror jag. Och sen så kommer ett gäng av dina andra vänner också.
Ett gäng vänner och min mamma. Och min syster och min dotter Signe ska också få delta. Så jag vet ju inte så mycket vad den ska innehålla. Faktiskt. Det tänker jag att det kanske vi kan prata om nästa gång. För då vet vi mer. Det ska bli väldigt fint att få träffa alla. Jag har ju bjudit in mina närmsta kvinnor i livet. Och bara att få spendera tid med dem är ju liksom en gåva i sig. Klyschigt kanske, men det är ju verkligen så. Så vi ska beställa lite pizza. Det är min uppgift. Sen har jag gjort i ordning i rummet. I föderummet som numera kallas vardagsrum. Tänk att det är där vi ska hålla till. Och det är så långt jag vet.
Och jag måste säga att jag älskar inslaget av pizza. För att det är liksom också bara summerade på något vis. Don't overdo it. Gör det hanterbart. Sätt inte kraven så hårt. Det ska inte vara att du ska stå här och rulla snittar i eftermiddag eller ha gjort massa såser igår och vara stressad över det. Utan kom hit. Det finns pizza och sen så umgås vi ett par timmar och temat är detta.
Fokus är absolut inte intag av liksom någon fantastisk måltid utan på att umgås och vara i närvaro med varandra.
Och samtidigt kommer alla från jobb klockan 5 så behöver alla energi. Så
exakt.
Är ju helt super. Men jag tänker vi kan ju inte prata så mycket om vad vi ska göra. Dels för att en del av en ceremoni är också att man inte alltid vet allting på förhand. Så, men det hade varit fint om vi ändå hade kunnat prata lite grann om den postpartumtid som du ju liksom har bakom dig. Jag vet inte om du vill börja med bara prata fritt om hur det känns i dig nu när Abbe är ett par månader.
Ja, men jag skulle säga att det kändes som att jag var i den där klassiska bebisbubblan. Jag ser framför mig de två första månaderna speciellt efter Abbes födsel spenderades i det här föderummet i någon typ av kimono eller liknande plagg, barbröstad med honom på bröstet, hud mot hud. Titta väldigt mycket på barnmorskan i East End. Jag är nu inne på säsong 11. och jag började ett par veckor bara innan han föddes. Så det har liksom hängt med. Och jag hade liksom ingen brådska med någonting. Och det var väldigt härligt att få landa i föräldraskapet samtidigt som vi landade i hemmet. Det skedde liksom parallellt. Så när han sov så gick jag omkring och ni vet, när man har flyttat in någonstans. Vad ska den här blomman, vad ska den hitta hem? Kanske i det här fönstret. Det var liksom väldigt mysigt. Det var en väldigt trivsam första tid. Det var så jag berättade när folk frågade hur jag hade det. Så sa jag att jag tyckte inte att det var någon större utmaning just att ha en bebis. Att det bara flöt på. Men att det var lite tufft med att liksom navigera det här med de två äldre barnen att räcka till. den här beskyddarinstinkten som också poppar upp när vissa barn är lite våldsamma i sin kärleksförklaring till sitt syskon. Och även om man förstår teoretiskt att de många gånger kräver mer av en när man kanske har ännu mindre att ge, det här klassiska, så är det svårt att i praktiken alltid hantera det så väl. Så det var liksom det jag tyckte var tufft. Och samtidigt som det var ganska enkelt och njutbart och sådär med Abbe, så hade jag också en liksom liten sådär viskande röst som var så, han är ganska missnöjd ändå. Var de så här missnöjda, de två äldre? Jag vet att jag pratade telefon med dig någon gång om det, och jag tycker liksom att han, lite som att hans grundtillstånd är så här lätt missnöjd med pauser för sömn, han har sovit bra hela tiden, och pauser för vad han är glad, liksom korta stunder. Men annars var det ganska missnöjt helt enkelt. Och nu minns jag inte exakt när detta var, men jag tror han var i alla fall 2 månader när de började upptäcka på BVC att han inte riktigt gick upp i vikt som förväntat. Så där började väl liksom den här bubblan att brista någonstans. Och därefter har det varit en ganska tumultartad, får jag säga, nästa 2 månader då, så att säga. Han fyller ju snart 4 månader. Så liksom, ja, enkelt, och sen har det varit lite bökigt. För det här missnöjet hade ju sin orsak. Ja, men den här viktuppgången var ju liksom, jag tror att det är många saker här, men bland annat så handlade det om en, kanske en övertro till min egen förmåga att amma. Inte en övertro, jag vill liksom inte dra ner mig själv, men det har gått så himla enkelt för mig att amma. Och jag har en väldigt gedigen amningshistoria och erfarenhet. Jag har ammat första barnet i 2,5 år, andra barnet i 3,5 år. Med väldigt få bumps on the road, så att säga.
Och du började ju också med att du donerade bröstmjölk, vet jag. Där hade du ju en story om att berätta hur det gick till och sådär. Alltså.
Ja, men exakt. Som jag donerade till Neo, ja, precis. Så det var liksom, jag kunde inte riktigt förstå, gick inte ihop. Vi ammar bra, jag har inga problem med brösten. Jag har inte ont som annars är klassiskt. Om det är dålig viktuppgång så kan det vara att barnet inte tömmer bröstet väl. Och då brukar det liksom märkas på brösten. Jag hade inga problem med mina bröst. Sen kunde jag se att han inte hade ett optimalt tag. Men tänkte ändå, och det är det jag menar med liksom en övertro till min kunskap och historia, att jag var ganska chill med att jaja, men det löser sig. Och de flesta problem, de löser sig med tiden. Och allt ifrån att hans mun kommer bli större för varje vecka och får lättare få tag. Och, han, ja, men så att det, och att jag också var lugn med att det tar tid innan amningen är etablerad. Jag var inte så oroad. I kombination med att jag kanske inte har den bästa tilltron till de som ska stötta mig i den här delen av livet från vårdens sida. Eller, jag har tilltro till dem, men kanske inte till deras amningskunskap. Det säger mig både min erfarenhet personligt, men också utifrån det jobb som vi gör. Gång efter annan så hör vi direkt felaktiga råd komma från BBC är det ofta. Eller andra instanser. En och annan, jag har ju mycket kunskap, men det är liksom en utspridd, ganska dålig standard på kunskapen, tyvärr.
Ja, och det är ju inte bara något som du tycker eller vi ser, eller så. Alltså, det är ju verkligen Sveriges amningsexperter liksom säger det, att det ligger vad som sägs ute på de små enheterna är inte alltid uppdaterat med den senaste forskningen och vad vi faktiskt vet om amning. Så det finns en diskrepans däremellan.
Och att vi vet att amning är ett otroligt känsligt ämne, så det är väldigt många som blandar ihop det vetenskapliga, liksom det som är forskningsbelagt och vad man vet och sådär med en personlig historia, mycket så här personliga anekdoter som jag tror också påverkar det hela. Så det, den kombinationen, liksom lite dåligt tillit till det och lite för mycket kanske tillit till mitt eget, gjorde att vi ganska länge inte agerade på den här dåliga viktuppgången.
Får jag bara penetrera där lite grann? Inte agera, vad betyder det liksom?
Ja. Jag tänker att det pratades ju om ersättning till exempel ganska tidigt och det var ju någonting jag viftade bort och fick inte heller så mycket stöd och tog inte heller hjälp, ska jag säga, från de som faktiskt kan. Till exempel amningsmottagningen. Där väntade jag ganska länge innan jag sökte stöd. Och sen kanske också att det var svårt för min vårdgivare att ge mig det stödet, för att jag också besitter den kunskapen och det visste de om. Så det kanske var lite att det också gjorde att det förhalades lite. Jag tror att de flesta andra hade för länge sedan börjat med ersättning.
Och det är också intressant, tänker jag, bara som en liten parentes. Just att det är så lätt som professionell att anta saker om personer man möter. För att det kan ju vara att man har en professionell kunskap, men det kan ju också vara att du har så många barn tidigare eller du har olika erfarenheter.
Precis.
Det är lätt att gå vilse där och kanske glömma att faktiskt ta reda på fakta.
Exakt. Och där någonstans börjar den första... Jag menar, när vi till slut fick inse att okej, men det här går inte längre liksom, att vi måste ta reda på vad det är som pågår här. Och då frågade jag, för redan dagen efter Abbe föddes, när vi var inne på den här läkarkontrollen på sjukhuset, så nämnde barnläkaren därför mig att han har ett litet stramt tungband. Så om det uppstår amningsproblem så är det någonting ni kan tänka på. Det är inget som oroar mig nu, men det kan ni ha i bakhuvudet sådär. Och det kommer jag att tänka på. Och ja, där satte vi den bollen i rullning. Där efter mycket om och men fick vi en remiss till sjukhuset. Där man tittade på tungbandet. Och det också bedömdes att det var kort. Och om jag bara backar bandet. Nu minns jag faktiskt inte vilken ordning det var. Men här någonstans ringer jag också amningsmottagningen första gången. Och berättar allt jag vet för den här fantastiska barnmorskan som jag också hade kontakt med när Signe var nyfödd, och detta minns hon, tycker jag var så himla fint. Just det, och hon säger att det skulle kunna vara så här att dels har ni vuxit på längden, men det kan också vara så att om man har ett kort tungband så kanske han har fått ett, och du har också uppmärksammat själv att det inte är ett optimalt tag, då kan det ju vara så att han har beställt, eller liksom han har inte fått ut så mycket bröstmjölk varje gång, så att tillgången har liksom stabiliserat eller lagt sig på en ganska låg nivå. Så han har förmodligen inte fått i sig så mycket, och det är liksom sidan 1A i amning, alltså tillgång och efterfrågan, där vet jag. Alltså det är det första vi pratar om när vi pratar om amning, att det måste lämna bröstmjölk för att det ska produceras ny bröstmjölk. Men jag gjorde inte den kopplingen alls. Så i ett första steg i det här var ju liksom att börja amma mer aktivt. Pumpa emellan amningarna, ge Abbe till, vad heter det? Inte tillskott.
Men han tillägg. På kopp och din bröstmjölk.
Ja, eller flaska var det. Så att men köra igång det där för att liksom öka upp produktionen. Men trots den insatsen så då var det, jag tror det var 2 veckor vad det var, jag gjorde nästan ingenting annat faktiskt än att amma och pumpa och även ge på flaska så. Och trots det hade han bara gått upp, jag kommer inte ihåg, 20 gram på en vecka. Det var otroligt lite. Och det började liksom göra ont i magen på mig. Alltså, det började liksom växa en stress inom mig som jag också vet är direkt kontraproduktivt för att utrivningsreflexen. Så till slut hamnar vi då på den här tungbands träffen, höll jag på att säga, inte en träff, en
konsultation
som men det blev jag ska inte säga trauma, men det var väldigt obehagligt. Det var väldigt obehagligt. Dels är det ju, eller för mig var det en obehaglig grej att överhuvudtaget gå dit och veta att någon ska skära i mitt barn, även om jag vet att det är ett litet ingrepp och sådär. Det är ändå det kändes i mig liksom. Och sen möttes jag av en ganska så auktoritär och disträ läkare som för det första, när jag kommer in med Abbe, ni vet det här otympliga babyskyddet och vinter, så jag har massa jackor och är liksom svettig efter att ha konkat på honom, och kommer in i det här rummet och möts liksom av en ryggtavla. När läkaren har inte ens bemödat sig att vända sig om innan jag kommer in. Och han hade ett ganska dåligt, generellt dåligt bemötande med där han inte informerade om vad som skulle hända utan var ganska så barsk och liksom, vad har vi för problem här då? Ja, han tittade och, ja det är kort, vi klipper. Och så var det liksom, var det klippt innan jag ens hade hunnit blinka nästan.
Mm. Och där du trodde att du skulle på någon slags konsultation att få rådgöra med en expert om det är det som är rätt väg att gå.
Jag var nog inställd på att det skulle klippas, men absolut inte att det skulle gå till på det sättet. Och jag minns när jag kom tillbaka till parkeringen att det hade gått, jag vet inte, max 20 minuter från att jag lämnade bilen, så det var väldigt så här in and out.
Mm.
Och jag blev ombedd om att hålla fast honom och att titta bort när den här saxknivliknande grejen kom fram. Nu kan mamma titta bort och du får hålla fast honom här, och så håller sköterskan fast huvudet och Abbe gallskrek och ännu vet, hjärtat pumpade liksom.
Mm.
Och så efter det här så är man ju som ett litet aspelöv liksom. Mm. Och där hade jag ingenstans att ta vägen. Det var liksom ingen som berättade för mig, sätt dig ner här en stund och lugna. Jag vill ju sätta mig och amma honom. Mm. Det var ju min instinkt. Men det här, han skulle tillbaka sitt babyskydd och ni vet, jag kunde inte hänga av mig någonstans, jag kunde inte sätta mig, så att jag går ut där i någon korridor och ja, får liksom gå till bilen och sätta mig amma där i bilen i en kall bil på parkeringen. Mm. Så hela det här var bara ganska tumultartat faktiskt. Det är egentligen först på kvällen när jag berättar för mamma i telefon om den här upplevelsen som hon, och då börjar jag gråta för att jag inser liksom att det här var skithemskt. Mm. Jag fick ingen heller information om vad händer nu, vad ska jag, är det något speciellt jag ska tänka på eller så. Så inget informerat samtycke och bara slå mig igen det här med bemötande.
Mm.
Och nu när vi gjort det en andra gång så det var en helt annan story. Det är bara så tydligt att bemötande är allt.
Mm. Har ni klippt tungbandet en andra gång?
Ja.
Okay.
Yes. Så,
för att det inte blev bra första gången, eller vad är anledningen till det?
Ja. Och efter det här klippet, och trots att jag pumpade och ammade och tillägg och allt det här, så han gick fortfarande upp i vikt. Och där någonstans, alltså det är lite rörigt med tiden här, men det var strax innan jul i alla fall, så byter vi en blöja på honom. Nej, samma dag så har min mamma faktiskt frågat, en fråga som jag inte har fått från någon annan. Så här, hur ser bajset ut? liksom. Och då slår det mig att ja, men det är väldigt tunt, det är ganska grönt. Så. Men det var länge sedan jag hade en bebis och jag tänkte att ja, men det är väl ganska normalt med löst helammade bebisar. Sådär. Mm. Så menar min mamma på då att jo, men det ska ju inte vara liksom jättelöst ändå, det finns nivåer. Och jag vill gärna titta om du vill. Liksom. Så hon var med och tittade på någon blöja och tyckte att ja, men det är lite väl löst och det är inte helt optimalt och så. Mm. Så ha lite koll på det. Ja, jag minns inte vad vi landade i det. Men redan samma kväll så byter vi en blöja. Och där är det blod och slem i den här blöjan. Triggervarning, skulle vi kanske ha kört på den här innan. Och då blir jag rädd faktiskt. Och Andreas också. Och ringer till mamma som är en väldigt chill person. Men hon blir också ganska oroad. Så det hjälpte inte min oro direkt. Ja, men då förstår vi att här behöver vi göra någonting. Mm, vad händer sen?
Då vet jag att din mamma hjälpte dig, för att hon har ju lite kontakter i branschen, va?
Just det.
Så hon kontaktade någon barn.
Ja, det skickades runt en bajsblöja bild i etern till en fin neonatolog som kikade på det. Och hans första, det första han sa var att jag tror att vi har en tarm som är inflammerad. Mm. Det är därför det ser ut så här. Och sen är frågan varför den är inflammerad. Och ja, men så gick det en liten stund och sen hade han skickat vidare den här bilden till någon annan, också en BVC-sköterska tror jag, som hade sagt ganska snabbt att det här är klassiskt komjölksproteins överkänslighet. Mm. kunnat konstatera det ganska fort. Och han sa också, den här barnläkaren, att det är ingenting ni behöver åka in för. Så då kunde vi liksom lugna oss lite med det. Men fortfarande att det här behöver vi ju ta vidare. Varför har han en inflammerad tarm? Mm. Men det skulle kunna ge en förklaring till att hur mycket jag än har ammat och ger tillägg och ammat och tillägg, så har sannolikt mjölken bara runnit rakt igenom.
Mm.
Och tarmarna har inte hunnit liksom suga upp näringen.
Mm.
Vilket då förklarar den här dåliga viktuppgången.
Mm.
Mm. Men den kvarten där innan mamma återkommer med det här liksom beskedet från barnläkaren, så var det tankarna vandrar väldigt fort iväg till saker. Mm. Och det var,
började ni googla och så?
Nej, vi gick omkring här i tystnad i köket, både jag och Andreas, och grät faktiskt båda två. Mm. Jag tror jag sa någonting, tänk om det, han är liksom allvarligt sjuk, tänk om det är något, ja men man tänker på det här liksom cancer, alltså det absolut värsta. Mm. Jag har ingen aning, men det är bara, ja, tankarna skenade iväg helt enkelt. Mm. Och vi kunde inte riktigt trösta varandra heller, för det var liksom, ja men det var överväldigande. Mm. Vi blev nog väldigt, väldigt rädda båda två. Vi har, ska jag säga, väldigt lite erfarenhet också, både jag och Andreas. Ingen av oss har varit sjuka, vi har haft två väldigt friska barn, det är liksom... Mm. Mm. Inte ens med förlossningsvården har vi varit i kontakt speciellt mycket, eftersom att vi har fått hemma, så det var liksom svårt för oss att hantera. Vad gör vi om någonting går, det här får inte hända, alltså det får inte lov att vara. Mm. Något sånt där. Det var faktiskt väldigt, väldigt hemskt.
Okej, och hur har du nämnt att ni har klippt tungbandet en gång till, och vad har liksom hänt därefter? Vad blev omställningen utifrån den diagnosen?
Ja, men omställningen blev ju att vi fick komma till ett läkarbesök där, som bekräftade det som vi då hade fått på liksom,
sms.
På sms, precis. Hon trodde också att det lät som en rimlig grej, och pratade om att då får jag utesluta mjölk ur min kost om jag vill fortsätta amma, och det vill jag ju såklart. Och här någonstans hade också amningen börjat krångla ännu mer. Jag fick ta till alla tricks i boken och amma på olika sätt och gå omkring och studsa på pilatesboll och lägga mig i ett mörkt rum och ta lappen först och sen lirka in bröstet och ha hamburgergreppet och liksom varenda sida i boken i princip. Och han tog sämre och sämre tag.
Och som där jag minns när vi pratade om detta också, där jag gjorde referensen att jag är med i den här Facebookgruppen Amningshjälpen, där hjälpman försvarar. Där vartannat inlägg börjar med jag har en bebis på 3 månader. Mm. Så att allt det här sammanfaller också med en period som är känd där barnen är ganska struliga vid brösten. Liksom. Mm. Så har man svårigheter innan, så bara toppar man på det med 3 månaders facet. Liksom.
Ja, och faktiskt att det var jullov.
Ja.
Alltså, det hjälpte inte till den här perioden, kan jag säga. Det var väldigt stimmigt. Det var
mycket... Precis, för dina 2 andra barn var hemma.
Ja, vilket liksom var härligt på ett sätt, men också vi hade ingenstans att ta vägen, jag och Abbe, och att kanske få det här lugnet som vi behövde för att verkligen jobba med amningen. Mm. Det var ingenting som bara flöt. Jag kunde inte bara liksom steka pannkakor med ena armen och ha honom tuttandes i andra som jag gjort med de andra, utan här behövde jag fullt fokus, och han var väldigt lättstörd, och ja, men det skapar mycket frustration. På det här besöket så fick vi också direkt ett recept på en mjölkfri ersättning som jag blev... Jag vet inte om jag blev provocerad, men jag, man får väl liksom komma ihåg vad jag kommer ifrån för kontext. Mm. Att jag har hört från så otroligt många klienter och i amningsvärlden så vet jag att det finns en, jag vet inte om jag ska kalla det ersättnings... Det hets, men man går väldigt snabbt till att det är lösningen på allting. Och det är en fantastisk lösning när det behövs. Men jag tror absolut inte att det skulle behövas i den utsträckning som är. Utan precis som när det gäller födsel, liksom, att det är ofta bristen på stöd det handlar om.
Och det är väl inte heller en tro, utan det är väl också vedertaget. Eller nu tittar jag på dig, Malin.
Att det överanvänds. Det finns en över, precis som du kan vara den, som du säger att du är den övertro till amning, så finns det också många som har en övertro till ersättning. Mm. Jag vet ju att du och jag resonerade. Ingen av oss är expert, men vi kan mycket. Mm. Men om det verkligen är komjölken som måste uteslutas, vad är det som gör att inte du kan äta en komjölksfri kost och därmed ge Abbe en komjölksproteinfri röstmjölk? Varför måste det vara via ersättningen? Mm. Där jag har en känsla som att vården tror att ingen skulle gå out of their way. Det blir lättare med
det är mycket jobb. Det är jättemycket jobb.
Ja, det kan du ju verkligen
finns ett högt pris att betala. Choklad och ost, liksom. Vad fan? Ja. Nej, men det gör jag så gärna. Mm. Och den frågan ställde jag också. Vad är det som gör, eller liksom, vad skulle skillnaden vara om jag hade valt att liksom amma och pumpa och fortsätta ge och öka upp och ge av mitt eget, så att säga. Och då blev så förvånad läkaren och sa, ja, om du har de mängderna, så liksom, det var precis som att hon inte hade fått den frågan innan. Och hon hade nog inte fått den frågan innan. Nej. Men jag kan ändå liksom förstå lite nu, för att det handlar också om att om jag har fattat rätt så är det ju som att mycket av det han äter går rakt igenom. Mm. Så att det skulle krävas otroliga mängder bröstmjölk. Mm. Som ja, i livet hade det varit mitt första barn.
Mm.
Kanske jag hade kunnat.
Mm.
Men jag landade där någonstans strax innan jul där jag bröt ihop hemma hos mamma, och det var liksom, det var sjukt tufft. Det var jättetufft att navigera det här. Och hade det inte varit för stressen över vikten så hade jag också kunnat fortsätta kämpa.
Mm.
Men när man har den pressen på att det här är ett barn som inte väger vad han ska. Han ser ut som en liten fågelunge. Tittar jag på bilder på mina andra barn så är de liksom 2 kilo tyngre och bulliga kinder, och han är liksom en liten kyckling.
Mm.
lång som en stång, men jättesmal. Och det triggar ju någonting i mig.
För att det ska biologiskt trigga något i oss.
Mm. Ja, men absolut. Mm. Och någonstans så fick jag bara inse att för mig så just nu, för att få upp hans vikt, så behöver vi behöver ta in det här.
Mm.
Och det var väldigt laddat för mig. Mm. Och det är liksom inte, det handlar inte om att det är något dåligt med ersättning, utan det handlar om att det inte är så jag har varit mamma. Det är inte så jag identifierar mig med en helammade mamma, och jag har älskat att amma och jag har känt mig stolt över att amma. Det har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Det är något jag trivs väldigt mycket med. Och jag visste också om riskerna liksom för, eller att det finns vissa risker för amningen när man blandar in ersättning.
Mm.
Av olika anledningar. Så vi köpte den här, Andreas fick köpa den här burken. Och den stod på bänken här 2-3 dagar tror jag. Innan jag var redo och igenom. Mm. Det var en sån, det var otroligt laddat. Mm. Jag grät när jag gick förbi den.
Mm.
Det var liksom, ja. Väldigt känslosamt var det. Ja.
Mm.
Och det var också första flaskan jag gav. Det var inte det jag ville. Men det var också en lättnad. Veta att nu finns det mängd. Liksom.
Mm.
Det kommer liksom bli bra. Han behöver det här. Och mamma sa en så klok grej till mig. Hon sa att du får se det här som en medicinsk behandling. Och då kunde liksom reason with me. Att ja, det här är inte, det ska inte ersätta. Jag ska fortsätta amma. Vi ska amma och sen så få den här fina, fantastiska medicinska behandlingen som han behöver. För han har ett bekymmer med sina tarmar som vi har ingen aning om varför. Men nu är det så. Så det var ganska tufft de första dagarna där. Men sen, ja, så dunkade på och det gick bra. Och vi hade en ganska lugn vecka därefter, vill jag minnas. Och sen så nu tyvärr, strax efter nyår, så har det hänt det som jag befarade. Att han har ju gjort en flaskpreferens.
Mm.
Som också är, det är väldigt hemskt när man ser det. Liksom, att han vänder bort ansiktet från bröstet. Och att liksom, jag ser den här amningsresan. Kanske dö ut. Jag vet inte, jag har inte tappat hoppet än. Men det är inte sagt att jag kommer amma honom liksom, på det sättet som jag ammat mina andra barn. Och det är en jättesorg. Och det är inte helt enkelt att förklara. För det här, många säger ju liksom att, ja, men, eller det har vi fått höra från många håll i alla fall. Att, ja, men det viktigaste är ju att han går upp i vikt. Och det är det såklart. Alltså, hans hälsa framför allt. Men sorgen är där ändå.
Mm.
För det har varit stort för mig och amma. Det här är vårt sista barn. Och jag har liksom sett fram emot den delen också. Och det betyder något speciellt. Och det är också ganska, när man har varit en så självsäker mamma. Liksom, jag har varit ganska, eller väldigt trygg i mitt föräldraskap.
Mm.
För det mesta. Med vissa utmaningar. Men ändå liksom i grunden har jag varit ganska självsäker på mitt sätt att vara mamma. Och helt plötsligt så blir jag osäker. När Andreas frågar, tror du han ska mat nu? Eller... Jag vet inte.
Mm.
För jag vet inte de här signalerna. Jag är van att bara ge ett bröst och så löser det mesta.
Mm.
Jag behöver inte tänka på när det var liksom milliliter. Jag behöver inte tänka på
Oh, herregud, vilken alltså, respekt för flaskmatning ändå. Alltså, herregud, vad mycket jobb det är faktiskt. Med flaskor som ska diskas och steriliseras. Och det ska räknas och man ska komma ihåg. Och det ska rapas och det är ett helt annat sätt.
Lite mer mekaniskt, att det inte riktigt är det.
Ja, och jag blev också lite osäker på, kommer det påverka anknytningen för att jag inte kan läsa signalerna och sådär. Jag är också typisk med att gå väldigt långt i framtiden, men nej, vi har en fin anknytning. Men det har varit jättetuffa veckor här nu faktiskt. Det som är positivt är att han äntligen nu sista tiden då har börjat må väldigt mycket bättre. Så nu är grundläget glad, liksom, med få stunder av missnöje. Och det är ju jättefint. Och det är jag jättelycklig för. Och han börjar tjocka på sig. Han börjar få lite bulliga kinder och liksom lite mer underhudsfett. De små kycklinglåren börjar fyllas ut. Mm. Och han smilar hela tiden. Liksom. Så det, ja. Han var hungrig.
Mm. Och hade ont i sina tarmar.
Och hade ont, ja. Mm. Och sammanföll med allt annat. Liksom. Mm. 3 månader så det här tungbandet så här, har sagt att stört honom. Och, ja. Men vi har fått fantastisk hjälp från amningsmottagningen och det vill jag verkligen, jag skrev ett inlägg om det på Instagram, men jag vill säga det här också, att det spelar ju uppenbarligen ingen roll hur mycket erfarenhet eller kunskap man har. Man kan och bör söka stöd om det är amma man vill från de som är experter.
Exakt.
Och jag skulle säga att det är i princip bara amningsmottagningen där man kan säga att de är experter. Det är inte läkarens expertisområde, det är inte barnläkare, inte som man kan tänka skulle ha, de har ju väldigt mycket koll på barn såklart, men det är inte deras expertis. Amning är inte deras, det är amningsmottagningen, det är dit ni ska gå. Mm. Eller ringa. Och jag fick det finaste stödet därifrån. Apropå det här med bemötande. Mm. Att få sitta ner och prata liksom med lugn och ro.
Ja, precis. Vill du berätta vad det finaste stödet för dig?
Jo, men för det första att det var jag som fick sätta agendan i rummet. Att det var ingen annan som skulle berätta hur saker låg till. Utan det var liksom väldigt tydligt att den här barnmorskan som jag mötte då, hon behandlade mig som att jag var experten på mitt barn. Och jag också såg inte Abbes, hon var inte så bekymrad över, eller hon såg liksom hans kompetens och inte bara det här, åh ja stackars, och han har tarmar, alltså, så det som också är liksom, det är en del av bilden, men också så här att lyfta det positiva och att hon sökte upp det där, jag ser att han vill söka, jag ser att han suger fint och ja, men, han kan det här och visa på de här signalerna har han kvar och han gör precis vad han ska. Mm. Ja, men lyfter både min mammakraft och Abbes liksom bebiskraft. Hur mycket vi kan. Hur mycket kompetens och kunskap. Och gav mig hopp. Mm. Och alternativ. Mm. Så här kan man också göra. Så här kan man också tänka. Mm. Och att... ja, men hon var också inne på det här spåret med att se det som en medicinsk behandling och så tittar vi på amningen vid sidan av och hon kunde rekommendera det här med tungbandet hon kikade på och tyckte att det fortfarande såg stramt ut och kunde rekommendera en läkare där. Och på den vägen hamnade vi då hos det här nya tungbandsklippet som ju var något helt annat. Alltså det var också så fint. Det var en ung läkare som bara såg precis vad vi behövde och hon ställde en så bra fråga. Hon ställde, vad har du för förväntningar på det här mötet? Mm. Liksom, vad vill du få svar på? Eller vad tror du, tänker du, hoppas du ska hända? Hon öppnade upp för, jag tyckte det var väldigt fint. Och hon frågade också, denna gången tog jag med Andreas. För jag ville inte vara själv igen. Och vi beslutade att Abbe skulle sitta i Andreas knä när det här klippet gjordes. Och jag var lite längre bort. Och fixade med en flaska eftersom vid det här laget tog han inte bröstet längre, bara nattetid ska sägas, han ammar nattetid, men så jag höll på och grejade med en flaska lite längre bort i rummet och innan hon klipper så vände hon sig mot mig och säger, är mamma okej där borta? Jag tyckte bara det var så jävla fint. respekten i att så här, är du med nu? För nu gör vi det här borta. Alltså, det var allt. Det var allt. Bara den frågan.
Mm. Och det tar ingen extra resurs. Ingen extra tid.
Nej, det var väldigt fint. Mm. Och efteråt så var hon också så, ja, nu kan ni få sätta er här borta. Vi har ett litet rum där ni kan få sitta i lugn och ro och landa. Och ni trycker på den här knappen om det är någonting ni behöver. Alltså det var liksom crème de la crème i jämförelse med den här skakiga, hemska första upplevelsen.
Mm.
Så nu är vi där att... Jag har inte gett upp amningen. Vi ammar nattetid och på dagarna så får han en flaska och jag försöker, nu har jag liksom blivit expert på det här med lyhörd flaskmatning som jag tycker att jag har kunnat i teorin, men nu kan jag liksom i praktiken och det här med flaska lugnt och att inte göra det så mekaniskt som det lätt kan bli. Och jag fick säga till Andreas om det, så här, det är inte bara att vi ska inte bara docka in en flaska och liksom tömma den i hans kropp, utan här är liksom ögonkontakt och han får hemskt gärna suga ett par gånger och sen så ska man vinkla ner flaskan så att den fortfarande är i munnen men att det inte är någon mjölk som kommer för att liksom efterlikna hur det är när man ammar. För då kommer ju inte allt som en brandsläckarstråle utan det, är liksom, det kommer i omgångar och att han får jobba lite för det. Så det jobbar vi med nu, med att försöka få det som fina stunder. Liksom. Sen är inte alla det. Det är också, livet pågår. Liksom. Ibland ska han bara fyllas på.
Och så är det om man ammar.
Ja, också. Absolut.
Att vissa är ögonkontakt och världen står still och andra gånger behöver de bara...
Ja, jag har absolut ammat och scrollat samtidigt. Det är liksom inte så att varenda...
Eller,
så,
bara...
eller gjort något annat. Nej, men, precis. Ja. Så, men att också försöka äga det.
Mm.
Så nu har jag inte alls samma ångest över den delen. Men är ju såklart orolig för vår amningsresa och vad vi ska hur den ska utveckla sig. Så jag hoppas verkligen. Jag önskar att vi hade ett badkar. Du sa det häromdagen också i telefon. Har ni ett badkar? Men, för när vi duschar så ser jag liksom att han, då söker han på ett annat sätt. Men jag får liksom stå som en ostbåge bakåt för att han inte ska få vatten i ögonen. Och samtidigt, ja, nej, det är lite mäckigt.
Men ni har ju förlossningspooler.
Ja, vi pratar om det som ett alternativ.
Ja, visst. Det är bara så mycket jobb att göra det liksom varje dag. Jag fyller upp en pool med 650 liter vatten. Men ja.
Det är också lite
ja. Nej, men ja, vi får se. Jag har hoppet upp ändå. Finns det hopp så kommer jag fortsätta. Jag är väldigt starkt motiverad och det vet jag är en viktig ingrediens i det här. Eller en avgörande.
Mm.
Så.
Vad fint. Alltså, i det jobbiga så känns det fint att sitta och lyssna på dig och höra. Men man bara höra hur det faktiskt också kan bli. Liksom. Och utifrån vem vi är som individer och vad som är vår bild av hur vi vill ha det.
Ja, han har ju visat mig, Abbe här nu, jag har ju sagt någon gång att han är min läromästare. Han visar ju från start liksom med att vara gravid, eller på att säga, vara inne i magen 2 veckor längre än de andra. Så han är en egen individ. Och mitt föräldraskap är något annat. Jag är liksom förälder på nytt. Det är väldigt tydligt. Och jag ska lära känna både honom såklart, men också mig själv i den här. Hur gör jag det här då? Och också vara snäll mot mig själv att men det får ju ta tid. Precis som en amning tar tid så tar det också tid att förstå de här signalerna då som jag tycker är jättejobbigt och jag inte kan tolka dem. Men det tänker jag att det kommer jag kunna om ett par veckor. Så är vi nog inne i det. Gissar jag. Men ja. Amningsmottagningen. Praise the Lord.
Halleluja.
Superfint. Tack så hemskt mycket, Anna. Jag tror att det här kommer att landa fint på olika ställen. Din berättelse om hur din postpartumtid var. Nya utmaningar. Och det är ju inte så att bara för att man är doula eller trebarnsmamma eller kan mycket så är det en easy road att bli förälder.
Nej.
Den är skakig och kurvig och knixig och lätt att gå vilse och sådär.